Pontus Ströbeck, välkommen till Öppet sinne.
Hej, hej! Vet du vad ska jag säga? Tack, tack ska jag kanske säga. Det är det man säger.
Det är lite olika där hur man vill.
Ja, hur man vill framstå. Men det, just nu var jag mer som en liten romsk kvinna som sitter vid ett Konsum. Så här, hej, hej!
Du bröt i alla fall trenden. De flesta brukar säga tack så mycket, kul att vara här. Eller något
ja,
i den
ja, stilen. Ja. Jag vet inte om det är kul att vara här än.
Det återstår ju.
Ja, men det, vi vet ju inte.
Nej.
Det är ju det som är spännande med våra möten oftast.
Ja, men verkligen.
Alltså då pratar jag generellt med allas möten. Ja. Så.
Men vi har ju mötts många gånger tidigare. Och ja. Vi har ju till och med jobbat. Vi har ju till och med stått på scen och försökt få folk att skratta. Och ja. Vissa gånger lyckats. Ja.
Så det är ju ja, för mig har jag alltid lyckats. Men jag vet inte, jag kan inte tala för dig.
Nej, det där är,
det är den svårt. Här det är svårt.
Illusionen om en själv.
Ja, själv, det är ju självbild. Ska vi prata om det?
Precis, vad man tror, hur rolig man är eller inte.
Ja, exakt. Ja, men det är oftast när man lyssnar på sådana här gamla... Alltså jag går ju way back, sen 91 körde jag ju, började köra stand-up. Men när man lyssnar på vissa... Jag har lyssnat igenom nu under coronatider, jag har lyssnat på vissa tapes och sånt. Vissa av sakerna var ju inte kul som man gjorde.
Men fick du skratt ändå?
Oh ja, folk skrattar ju. Men man bara känner så att där borde jag ha gjort annorlunda. Mm. Oh, så. Men det är inte därför jag är här.
Nej, precis. Prata gamla minnen. Men jag måste i alla fall lyfta, för att jag vet att majoriteten av mina lyssnare känner i alla fall till lättviktsperioden.
Ja.
Och du var ju med i Lättvikts julkalender 2009, där du spelade pappa och tomte. För jag satt verkligen och tänkte...
Jag var ond, va?
Ja,
det är det jag minns. Ja.
Du var både snäll och sen blev du nog lite ond. Ja. Där framåt slutet kom en riktigt arg människa fram.
Ja.
Men det är också, där ser man verkligen hur långt tillbaka det går. Jag tror att vi lärde nog känna varandra kanske tre år innan där. Omkring
slammtippa. Ja, 2006 kanske, eller till och med tidigare. När började du just med stand-up?
2007 måste det ha varit. Så det är typ 2007-2008.
Ja, jag började väl någon gång 2004 igen då. Ja. Jag hade ett uppehåll från 90-talet. Så att,
Du är van vid att prata helt enkelt?
Jag är mycket van vid att prata.
Tala kanske jag ska säga.
Ja, både prata och tala. Jag har ju, vad blir det nu, 36 års erfarenhet av att stå på scen.
Ja.
Sammanlagt. Jag har fyllt mina 50.
Oh, jävlar, att, kan man inte tro.
Tack! Nej, det kan man faktiskt inte. Det ska jag tacka min PT för. Mm. Lana Murphy på True Workout. Så att hon är bästa PT:n jag någonsin har haft.
Är det så?
Ja, jag har haft några stycken i mitt liv. Mm. Men hon är den första som har förstått att jag elitsatsar ju inte. Mm. De flesta PT som har kommit till är bara så här, okej, nu elitsatsar vi! Man bara, nej. Så går man 10 gånger och sen, hej då. Så. Hon har ju gått 170 gånger till.
Jävlar alltså.
Så det är under 2,5 år.
Mm. Fan, betyder det att du har en stor plånbok? Kul för dig.
Ja, jag fick lite pengar över och då tänkte jag skulle satsa de pengarna på... Jag köpte 100 gånger på ett bräde. Jag tänkte det.
Skönt.
Ja, min naprapat sa att det var den bästa investeringen jag någonsin har gjort. För jag har inte gått till honom sedan dess.
Nej, just det.
Så det var ju en av investeringarna.
Ja.
Jag tränade innan det också. Tränade lite. Såna olika saker.
Gammal
kampsportare och så.
Vad höll du på med då?
Nere i Halmstad. Det är 30 år sedan. Ninjutsu gjorde jag.
Jävlar.
Ja, det är länge sedan. Jag var bara ett halvår från ett svart bälte när jag flyttade till Stockholm. Graderingen då, ett svart bälte. Och då gick jag och besökte Bo F. Muntes klubb. Så låg i Östermalm. Och det var så undermålig träning så att jag bara kände att nej, då lägger jag av. Mm. Så gick jag och började lite på wushu, där kinesisk boxning. Men det var svårt för mig att ha så här fasta tid. Alltså du vet, gå och träna fasta tider och så, det gick ju inte. Och det var ju oftast på kvällstid. Och jag hade förmånen att i Halmstad träna med Mr. Jordan då, på dagtid och lite sådana saker. Så att...
Det här visste jag faktiskt inte om dig.
Nej, jag är lite smått farlig.
Ja, jag inser direkt hur att vi har distans mellan oss.
Ja, det brukar ju vara den där ninjutsu-killen som dänger de flesta liksom, försiktigt. Ja, på verkligen. Avstånd.
Ja, för folk måste ju ha varit lite frågan om du var dörrvakten eller om du var han som skulle få folk att skratta. För du är både hotfull och rolig.
Liksom. Ja, jag har ju jobbat som dörrvärd. Så att det gjorde jag i Stockholm under 90-talet lite då. Mer som en dörrvärd, alltså en pointer. Att jag stod och pekar liksom, vem som skulle in och inte in.
Ja. Fick du använda den i nytt sen där?
Ja, jag har faktiskt slängt ut, von Schweigberg. Och det är Henke von Schwarzenberg jag har släckt ut från Makalös vid ett tillfälle.
Var det han som var med i baren nu?
Nej, det vet jag inte, men Henke von Schwarzenberg, han som alltid är, vad heter det, studioman på Melodifestivalen.
Ja,
den här stora snubben.
Ja,
liksom.
Jag tänkte på en helt annan.
Okay. Vad vägde han? 110-120 pannor släpar jag ut från Makalös. Han var, alltså, till hans försvar, han var topptunn drängfull och jag var spiknykter. Och då, jag menar, att använda någon annans energi, alltså kraft, att få ut, alltså det är rätt lätt när han var bullrig då. Mm. Så han, helt plötsligt låg han på gatan på mage med mig över. Och jag skrattade och klappade han på kinden och att nu går vi hem.
Har ni träffat senare?
Ja, och ja, han kan inte se mig i ögonen. Han vill inte att jag tar upp det. Han vill inte vinna. För han, jag tror inte han riktigt minns det heller, utan han får ju också det återberätta. Det var så att han jobbade på Café Opera och vakterna där hade personalfest. Mm. Och då gick de till Makalös som var en jätteliten krog där det typ fick bara plats 30 pers. Och han blev lite för bullrig och då sa jag, nu går vi ut. Och det sa han, det gör vi inte alls. Och sen låg han utanför. Så, och jag tror han blir lite förvånad också. Mm. Jag är lång, men jag tror inte jag anses vara så hotfull så. Liksom. Folk förstår nog inte.
Nej.
Det är tjuvnypskillen.
Ja, nej, verkligen. Verkligen. Och nästan svartbältare.
Det är... Ja, fast det är 30 år sedan. Alltså det är inte mycket kvar. Jag märker ju det. Det är inte mycket. Då var det ju liksom träna 4 gånger i veckan. Och, alltså det var ju... Mm. Och jag tränade med... När han tränade nybörjarna så var jag med och var dockan, så att säga. Eller var den som han fick kasta runt och visa. Det är det bästa man kan göra, få stryk en stund. Eller, vet så här, lära sig att liksom, ta emot.
Ja, och då lär man sig också att man inte är så ball som man kanske tror.
Nej, precis. Och lite ödmjuk inför att ja, när man ska på något sätt stå på sig. Eller något. Jag har fått rätt hemska killar att lugna ner sig på en hundradel. För de märker att man inte är rädd. Mm. För jag är inte rädd för att få... Eller så här, jag kan, det är fel att säga rädd, men jag är inte... Jag kan få stryk, liksom. Mm. Det är bang, okej. Okay. Och vad vinner du på det? Du förlorar ju snarare på om du skulle damma. Alltså det är ju... Jag har ju mer liksom lugnet nu. Alltså menar, finns ju ingen... Det är, den största förloraren är ju den som förlorar mot sin egen aggressivitet och slår till någon annan. Verkligen. Det är det som är den största förloraren. Mm. Så att det...
Vad kommer lugnet ifrån nu då?
Nej, ju lugnet är väl... det är massa saker i kombination. Jag är en förhållandevis kontrollerad människa. Alltså ett kontrollfreak i grunden. I kaos. Jag gillar ju kaos. Och då kan jag gå runt i kaoset och ha kontroll. Jag menar, om en pundare skulle komma in här och vara helt hysterisk så blir jag ju snarare jättelugn och... Alltså det är dess motsats. Så att det är därför jag också har gillat stå upp i det hänseendet när det är en kaosig publik eller något. Då har jag ju kunnat mästra och ta hand om publiken. Så att.
Hur ser du på det där? För det här är något jag har tagit upp några gånger. Vi körde ju jättemycket på Big Ben då. Mm. Och det jag kunde fascineras av var när en person gick upp, kliver av och säger oj, 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 vad svår publik det är. Mm. Och hur det där började sprida sig bland alla, att det var en svår publik. Mm. Men när jag själv stod och tittade ut över publiken så var mitt enda intryck var att publiken är här för att bli underhållarna. Mm. Men alla går upp med en rädsla av att det ska vara svårt.
Ja, men det blir ju som en självuppfyllande profetia. Mm. Alltså det är ju det som oftast är problemet när folk går upp på en scen överhuvudtaget. Vad ska de andra tänka? Mm. Eller vad ska publiken tänka? Alltså tricket är ju att stänga av den rösten. Vi kan börja där. Alltså rösten in i huvudet som säger att det är svårt, eller rösten som säger att de här människorna tänker detta och detta. Antagligen tänker de ingenting. Mm. För de är upptagna med att undra vad du tycker om dem. Så att, eller vad, om du är gift eller om du har en tjej eller om du... Eller vad, de har ju upptagna med andra tankar. De tänker ingenting om dig. Vi kan börja där. Och sen nästa grej är ju det att det är klart att det finns svår publik. Det finns publik som inte vill bli underhållen. Mm. Men alltså på Big Ben är ju inte svårt att gå upp och vara rolig. Det är det ju inte, för de vill ju skratta. Men tricket är att antingen så ska du ju ha någon som är en bra konferencier som säger att nu kommer den, du vet så här, ba, 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 ba. Och sen ska du gå upp och sen ska du bara visa självförtroende. Mm. Det är det det handlar om. Den där första som går upp och säger, åh, det var svår publik. Det är ju the bug bite him, liksom. Den där lilla unset av självkänsla fick sig en törn. Sen gick det inte längre. Och det är det handlar om. Sen vill han bara att det ska spridas på alla andra, för han vill ju inte att han ska vara den enda som är dålig.
Jag håller med, för att jag vet att när jag såg det så började jag bara tagga till ännu mer, för jag visste att när jag väl går upp så kommer jag kunna få de här människorna att skratta, för de är där för att bli underhållna. Och när jag väl klev av så, åh fan du är så grym, det, ja, men jag gick inte på lögnen, det var min enda tanke.
Ja, och sen är det också att egentligen behöver du inte vara speciellt rolig, utan det handlar ju om att också känna, alltså en tillit till publiken och att de har en tillit till dig, ett lugn av att, nej men lugn, jag är här, jag vet vad jag håller på med, så att man inte går händelserna i förväg och redan från början säger att ja, men jag ska få dem att skratta. Det var inte min första liksom, intention, i att ni får skratta om ni tycker det är kul. Mm. Det är inte mitt problem. Liksom. Jag tycker att det här är roligt, det jag säger. Och är man i den trygghetszonen så brukar folk börja skratta efter ett tag. Liksom. Att oftast har man en knasig tanke som man levererar eller vad som helst. Så att det är, jag tycker inte det är svårt att få folk att skratta.
Det är svåra,
mycket mer intressant att få dem att börja gråta. Mm. Det går fort idag också.
Det är så pass.
Ja, manipulatör, det är det. Man ska ju kunna manipulera en publik. Till, om nu, när man använder ordet manipulation så blir folk så här, åh, vilket fult ord. Jag tycker inte det är fult, jag tycker det är jättevackert. Mm. Att när du manipulerar en publik och de upptäcker att de har blivit manipulerade, har du goda syften med din manipulation så kommer de känna sig att, ah, fuck it. Men det, alltså det, då gör det ingenting att jag har manipulerat dig som publik. Jag har onda syften eller att jag vill sälja dig något. Eller, du vet, då är manipulationen en dålig sak. Så att säga.
Ja, intressant. Vad är väldigt intressant. Jag förstår verkligen vad det är du menar. Det är ett intressant synsätt. Man kan ju manipulera på ett positivt och ett negativt sätt.
Ja.
Du har ju på ett sätt rätt. Som komiker så är vi ju mästermanipulatörer. Vi vill få er att få publiken att skratta. Och det är vårt jobb. Mm. Och då måste man gå upp där.
Sen finns det ju de komikerna som är den typen av manipulatörer, att de vill bara gå upp och chocka. Ja. Och då kan jag fatta att folk blir förbannade eller bara fuck you eller bara dra. Eller vad. Och det, den typen av humor är inte lika rolig. Mm. Alltså om det inte finns något underliggande syfte med chocken. Så att säga. Att man vill chocka till att förstå att ja, oj, nu tänkte jag en rasistisk tanke. Eller nu, alltså att den typen av chock är ju bra, men om det bara är chocka att det är liksom ett könsord i ansiktet på en eller vad man nu är, alltså man dödar barn eller vad det är ju inte roligt. Liksom.
Inte det där ganska mycket rookie-grejer också? För det är min upplevelse att det finns de som tror att det bara handlar om chock. För jag vet inte vem jag pratade med som blev så, men jag fattar inte varför de tar illa upp, det är ju humor. Jo, men du är inte rolig. Kontentan är att dina skämt är inga skämt.
Nej.
Som vissa också satt och skrev förut, kommer jag Facebook-status, jag ska uppträda på rå, jag måste komma på råa skämt. Ja, men börja med att komma på skämt. Mm. Det är väl nummer ett.
Ja, men precis. Och sen är det också att även om du kanske sa att du inte är rolig, du skulle ha lärt dig att säga rent, alltså psykologiskt skulle säga, jag upplever inte dig som rolig. Sen finns det ju andra som säkert upplever honom som rolig. Men om du skulle vara helt så här korrekt så ska du säga att jag upplever inte dig som rolig. Eller, jag upplever inte dig som farlig, eller jag upplever inte dig, hur man upplever, vi upplever världen. Mm. Det vi alla människor upplever, men vi upplever inte den samma.
Nej.
Det är det vi har svårt att förstå. Så att, vi kan ju gå på bio, du och jag, så kan vi se en film och sen efteråt så säga, fan, det är den bästa film jag någonsin har sett, varpå du tänker, really? Mm. Det här, alltså vi kan ju ha två upplevelser av en film. Och det är samma med verkligheten.
Ja, jag skulle precis säga det. Verkligheten just nu upplevs ju på väldigt många sätt.
Oh ja.
Så det, det är väldigt intressant det där, hur folk reagerar på allting som pågår nu. Och det kan jag bara säga, jag har haft jättemånga diskussioner om det i just den här podden.
Ja, och det kan vi prata i döddagar. Ja. Men vad det var anledningen att vi har olika upplevelser av vad som händer nu är ju för att vi har olika upplevelser av vår känslopalett, eller vår emotionella palett. För att göra distinktionen ännu bättre, så emotioner är det du känner inuti dig. Känslor är det vi uttrycker. Mm. Vi i Sverige är rätt slarviga, så att vi kallar allt känslor. Men känslor är det vi uttrycker och det vi ser. Vi ser andra människor uttrycka känslor. Men emotioner är det vi har inom oss. Ju bättre du är på att måla upp paletten av dina emotionella fingeravtryck som du har upplevt, eller och förklara dina känslor, ju bättre du är på det, desto bättre tillit får du hos människor med, liksom, med känsla och empati och sympati. Så att det är det handlar om också, om att måla upp rätt känslobild. Vissa människor målar lite för mycket. Vissa kan inte måla alls. De kan inte förklara sina känslor överhuvudtaget, eller sina emotioner snarare. Så att, det gjordes en undersökning när folk skulle förklara hur många känslor som de hade upplevt, eller hur många emotioner de hade upplevt. Och medianen av hur många de skrev upp var 3. Vilket det är så sorgligt, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså det är, visst, vi har 7 grundkänslor på oss, eller grundemotioner. Men sen finns det ju en palett av känslor under det.
Vad tror du som gör att folk har så svårt med det att beskriva?
Vi har kanske inte svårt att beskriva, eller vi tycker oss inte ha svårt att beskriva, men vi har svårt att göra oss förstådda. Mm. Om jag säger till dig, jag vill ha pizza. Vad tänker du då?
Ja, att du vill ha pizza.
Ja, då går vi och ställer oss framför, på en pizzeria framför deras meny. Mm. Vi vet hur mycket pizza. Det är så, jag vill ha pizza. Är det då att jag vill ha bröd och tomatsås? Vi kan redan börja avvika från tomatsåsen. Vi kan till och med börja avvika på degen. Ska det vara surdeg? Ska det vara pizzadeg? Ska det vara... Alltså förstår du? När vi säger vi vill ha pizza, det är samma sak som jag är arg. Ja, men är du verkligen arg? Är du besviken? Är du ledsen? Men vi har bara förmågan att säga jag är arg. Vi har inte förmågan att säga jag vill ha en quattro stagioni. Jag vill inte ha en pizza, jag vill ha en quattro stagioni. Och då vet alla att okej, det är den pizzan, för det kan jag läsa där. Och det är vi dåliga på.
Jag har en teori om att vi här i Sverige är rätt dåliga på vårt eget språk. Att det också på ett sätt begränsar oss från att kunna verkligen gå djupare. Det är något jag upplevt själv ibland när jag ska förklara någonting som kanske är lite djupare än jag vill ha pizza. Ja,
Paul, att ibland Paul, känner jag en... inte alla män.
Nej, men det...
Pratar du om dig själv nu? När du säger att vi i Sverige. Handlar det om dig då, Paul?
Nej, men jag tänker på språket. Jag tänker på språket. För jag kan bli imponerad av de som verkligen kan dominera det svenska språket. Men jag upplever många gånger när jag lyssnar på till exempel andra poddar eller folk sitter på tunnelbanan och säger åh gud, alltså, vilken beautiful day det var idag. Mm. Och, du vet. Och så kommer alla de här engelska orden in och det på något tar bort så mycket.
Ja, det tar bort mycket emotioner. Mm. Alltså, titta på som Morden i Midsommar till exempel, den tv-serien. Engelsmännen, de bara skrattar åt oss. För att vi tycker att den är bra, eller för att vi tittar på det. För dem är det något jävla överspelt buskis. Ja. Men vi ser inte nyanserna av det överspelta buskiset, för det är på ett annat språk. Mm. Och jag tror också att det är så att vårt språk har blivit, inte, jag ska inte säga fattigare, men det har blivit mer innehållslöst för att vi har slutat läsa böcker. Ja. Alltså vi läser inte alltså, hög litteratur som är lite bättre språk eller något sånt. Så att Camilla Läckberg är all ära, men man kanske ska läsa någonting annat också. Mm. Man ska, och att inte fastna vid den där tv-serien, eller fastna vid, alltså, för att utöka din språkpalett så måste du också hitta olika, du ska inte bara gå i din ingrupp, utan du måste ju söka dig på utgrupper och söka kanske till litteratur eller tv-serier som du inte skulle sett. Mm. För alltså man blir ju smalare och smalare utifrån vem du umgås med och vem du är med. Och då, alltså nyfikenhet är A och O i allt, ska jag säga.
För nu vet jag inte om vi tog upp det här innan vi började podda eller om vi liksom inte hamnat där. Men du idag håller på och hjälper talare att lära sig tala, eller hur är det du uttryckte det?
Jag är föreläsningsmentor.
Föreläsningsmentor, yes. Ja. Och det är därför vi verkligen är inne i språket här nu, att det är där vi har landat till er som lyssnar.
Jag hjälper människor att uttrycka sig. Jag hjälper människor med kommunikation. Mm. Så att det är forskare, det är företagsledare eller så är det befintliga talare. Eller till och med någon som kanske har upplevt någonting och som vill göra en föreläsning. Så kan jag hjälpa dem att göra ax till limpa och sen hur man står och går på en scen och förmedla det budskapet. Så det har jag gjort i några år.
Hur kom du in på det? För det jag märker när vi pratar, hör ju, du analyserar ju verkligen tal, du analyserar språk, du analyserar publik och jag tycker det är skitintressant.
Jag kan göra en cold reading på dig sen. Ja. Kan jag berätta hur du skötte dig här nu? Kan jag säga, det där ska du sluta med. Nej, men, anledningen att jag börjar med det, jag föreläser ju själv också. Mm. För 14 år sedan är det väl till hösten. Så skulle jag göra en föreläsning om, jag vet, kommer inte ihåg, livspusslet eller något sånt. Jag har massa barn och grejer. Och då var jag med på sådana här eftermiddagar. Det var fullt med föreläsare. Så att, och alla skulle prata i 45 minuter. Och alla skulle ju hålla tiden, vilket väldigt få gör. Så alla drog ju över 10 minuter, en kvart. Och så jag var sist på kvällen, så jag började ju upptäcka att jag kommer ju inte hinna göra min grej på 45 minuter. Jag kommer ju bara ha 25 minuter. Vad fan ska jag göra? Så jag bestämde så här, jag går upp och improviserar. Så jag gick upp och sågade alla som var innan mig och berättade vad de hade gjort för fel på scenen rent sceniskt. Och sen berättade jag om att det finns annan forskning som påvisar andra saker för den dietist som hade pratat. Och jag typ sågade alla tre innan mig. Och bara, den jag sågade värst då, det var Olof Relander som är en känd föreläsare idag i Sverige. Och då efteråt så, han blev inte så sur utan han snarare frågade mig så här: hjälper du andra föreläsare på att bli bättre? Varpå jag sa, ja det gör jag. Så började jag jobba med honom. Sen ett och ett halvt eller två år senare så blev han årets föreläsare. Och då blev folk lite förvånade. Jag höll på att regissera musikal och film och teater, eller teater och tv och sånt. Och så gjorde jag det här lite vid sidan av och hjälpa honom. Men sen när han vann det här priset så började folk säga, what? Han den dåliga, hur har han blivit bäst helt plötsligt? Han har jobbat med den killen. Då började jag, fick jag bara fler och fler klienter och sen blev de bättre och sen började de prata. Så nu är det 14 år som jag har hållit på med det. Sen har jag parallellt också föreläst själv presentationsteknik. Och så har jag varit ute och föreläst med Christian Wass som sitter i rullstol och har knäckt femte nackkotan om att det är en föreläsning om att hur man hanterar plötslig sorg eller en förlust. Det kan vara en skilsmässa eller att man bryter femte nackkotan eller är cancer eller dödsfall. Hur man hanterar sorg. Så ett föreläsning och hjälpa föreläsare, det är det jag gör.
Men det låter som ren regi då, att det är det du gör i de här instanserna lite vanligt.
Ja, det är en form av regi. Men det är också det är mer ett arbete. Oftast är det ett arbete mer om ett mindset, skulle jag säga. Mm. För att människor kommer oftast in med en förutfattad mening om hur man ska göra för att föreläsa. Alltså hur ska jag göra för att publiken ska lyssna på mig? Och oftast har de fel.
Vad är den klassiska förutfattade meningen de brukar ha?
Nej, men oftast den klassiska förutfattade meningen är att många kommer till mig och så säger de, hey, Pontus, kan du hjälpa mig att bli roligare? Varpå jag säger, jajamensan. Och det första jag börjar arbeta med, det är deras sorg. Så varpå de bara, varför jobbar vi med det här? Jag vill ju bli rolig. Ja, men all lycka är sprungen ur bearbetad sorg. Så vill du bli lycklig, ta hand om din sorg. Folk springer runt i det här livet och försöker bli lyckliga hela tiden. Jag vill bli lycklig, jag blir lycklig. Ja, men ska vi gegga ner oss i din sorg ett tag? Så, nej, det vill jag inte. Nej, men då kommer du inte bli lycklig. Hemskt ledsen. Hur du än vänder och vrider på det så kan du inte bli lycklig utan att handskas med sorgen.
Vad tror du är som gör att folk inte vågar det? För det här är också något jag har lyft väldigt många gånger.
För att vi är emotionellt störda. Mm. Alltså vi är så kassa på att visa våra emotioner. Alltså att vara transparenta. Mm. Vi vågar inte. Alltså de här människorna som skrev de här tre känslorna de kan känna. Det är allt som oftast. 98,9% är män som skrev de där. Så att vi snubbar är ju riktigt kassa. För vi har en norm, vi har en struktur, vi har ett sätt vi ska påstås vara. Och det är den man ska leka med. Mm. Det är där man ska på något sätt, om man börjar fatta att allting är bara ett pussel, att allt är bara påhittat. Mm. Börjar du fatta det så kan du gå ett steg längre, skulle jag säga.
Är det specifikt för västvärlden? Jag vet inte om du har tittat så långt.
Ja, men såklart, men... så här är det väl. Alltså att det är inte för inte att en indonesisk risbonde är lyckligare än vad vi är. Det är ju för att han har ju mer kontakt med sin sorg. Mm. Han måste ju kämpa för att få mat för dagen. Han måste ju. Vi behöver inte kämpa. Vi har mat 24/7. Det finns inget jobbigt. Alltså vi är så sekulariserade och sen var det en problematik att 1972 så gick vi in i den dåvarande regeringen gjorde en jättefin reform som innebar att en ensamstående kvinna eller en änka skulle kunna leva på sin egen lön. Man kan tycka att det är ju jättefint, så ska det vara. Men tricket var att redan då började vi skapa det större rummet för ensamhet. Så att vi kan ju sitta helt själva i en jävla lägenhet och beställa hem mat och underhållning. Vi kan sitta och jobba hemma, uppenbarligen. Alltså vi behöver inte träffa människor. Och i det mänskliga mötet, när vi ser varandra in i ögonen, när vi vågar titta varandra in i ögonen, det är det värsta människor vet. Mm. När de träffar en människa som verkligen tittar dem in i ögonen och frågar, hej, hur mår du? Varpå de säger, jag mår bra. Nej, men på riktigt. Eller när man frågar dem, vem är du? Eller vad som helst. Det är liksom, de bara går sönder. Vi övar ju inte på det. Mm. Vi är extremt dumma i huvudet. Vi är extremt dumma i huvudet.
Hur mycket jobbar du med introspekt? För dig själv nu, inte andra.
Väldigt mycket. Mm. Jag mediterar och så att säga hardcore meditation. Mm. Jag har en sån här muse som mäter mina hjärnvågor samtidigt som jag mediterar.
Ja, spännande. Jag var lite nyfiken på det där. Är det Asperger-grejen också eller Dave?
Ja, han muse är ju han har väl ingenting med den grejen att göra, men han har väl lagt sina vingar över på den liksom. Mm. När han har varit med på hans mässor och sånt.
Just det.
Men musen är fantastisk, för det är ett sätt att en guidad, att man guidas i sin meditation, alltså när ligger jag rätt. Mm. För oftast kan det vara lite så här, alltså var ska jag ligga, när kommer jag ner i liksom djup tantrat liksom.
Mm. Är det någonting du rekommenderar dina klienter eller vad man ska säga?
Vissa av dem, alltså alla behöver ju inte meditera. Skulle jag säga, men många behöver meditera. Vi behöver ju ta det lugnare. Ja. Alltså om vi ska vara helt så. Alltså som just det där, om vi det här samtalet som var sprunget ur den här indonesiska risbonden. Alltså om vi ska uppleva lycka eller om vi ska uppleva saker och ting, så måste vi ju bli bättre på att hitta vår core, alltså vårt syfte. Mm. Varför håller vi på med det här? Och syftet är inte pengar. Syftet är inte att vara starkast. Nej. Syftet är inte att knulla flest tjejer. Det är inte syftet liksom. Eller swipa åt rätt håll på Tinder. Folk är riktigt dumma i huvudet idag. Jag blir ledsen ibland hur dumma människor är.
Har du något exempel?
På dumma människor?
Upp, ja.
Nej, men alltså, det är, jag märker ju på väninnor som... träffa douchiga män, och vänner som träffar självupptagna tjejer, och vi ser ju inte varandra längre.
Nej.
Vi är inte snälla emot varandra. Vi är så fixerade på vad vi gör, så att vi har missat vem vi är.
Mm.
Så om jag frågar, vem är du till dig just nu? Mm. Vad svarar du då?
Jag är Paul.
Nej, det är ditt namn. Vem är du?
Ja, jag har hyvlat bort alla andra saker.
Ja,
det är
det
jag
ditt
har gjort.
Namn är du.
Nej, men jag vet. Nej, men jag har insett att jag är mer mitt namn än att säga att jag är en poddare eller en kommentator eller
komiker.
Ja, men
det är vad du gör. Det är vad du gör. Exakt. Så det är inte heller vem du är.
Men det är det jag menar. Det är där jag tror att många fastnar i.
Ja.
Vi identifierar oss totalt med vad vi gör. Liksom.
Ja, sak. Jag
kärnan av att förklara om en själv, den tror jag är väldigt svårdefinierad. Ja,
fråga mig då. Själv.
Vem är du?
Jag är empatisk, jag är känslig, jag är manlig, jag är manipulativ, jag är rolig, jag är ensam, ledsen, jag är nyfiken. Det är en massa saker.
Mm, så det är attributerna som kanske definierar
oss. Ja. Eller snarare våra egenskaper, skulle jag säga. Sen är det ju rätt meta att problematiken är att många människor skulle säga att ja, men jag är min röst i huvudet. Du vet, den där inre rösten som pratar till
dig. Det är farligt, för det finns två där inne.
Jaha, är det så? Ja, då kan jag inte hjälpa dig.
Nej, men jag tänkte att det finns en som vill pusha en åt rätt håll, och sen kommer den här andra in som tycker,
okay, du har två röster. Ja, men i alla fall, du har röster i huvudet. Mm. Nu finns det någon som sitter och lyssnar och tänker, vad fan pratar han om? Vilken röst? Då är det den rösten jag pratar om.
Mm.
Ja. Men i alla fall, tricket är att den här rösten, många tror att det är jag, men det är inte du, utan det är ditt ego. Så det är bara ditt ego. Den där rösten är bara till för dig, för att du ska inte bli utsatt för fara. Problemet är att vi har ingen fara idag. Vi har en cykelhjälm och det blir inget lejon som hoppar ut ur buskarna. Och vi försöker hitta på fara. Alltså att vi kan bli mördade på öppen gata. Man kan bli mördad på öppen gata. Det kan man inte. Eller, folk blir skjutna. Ja, men vem är det som blir skjuten? Ja, det är folk som är kriminellt belastade eller i en viss grupp. Liksom. Det är de som blir skjutna. Det skulle vara väldigt konstigt om någon sköt mig på öppen gata. Det skulle vara jättekonstigt. Det händer inte i Sverige. Så vi är så sjukt skyddade. Mm. Det. Men den här inre rösten berättar för oss hela tiden att det finns. Alltså 70% av våra tankar går ju till negativt. Den vill ju gå negativt. Den tänker att nu kommer det börja brinna här inne. Nu går det åt helvete. Ja, vad var det jag sa? Även om det inte går åt helvete. Så ja, men det kunde ha gått åt helvete. Mm. Det är ju vår inre röst som hela tiden talar till oss. Lär dig stänga av den. Det är då du blir upplyft. Det är då du blir någonting annat.
Jag håller med. Don Miguel Ruiz kallar rösterna för parasiten och den allierade. Ah, den okay. allierade är den som vill dig väl och parasiten är den som säger att du inte
men
kan.
Jag vill ju påstå att till och med att båda vill dig inte väl. Alltså men ingen av dem vill dig väl. Du ska stänga av dem helt. För att de styr dig dina val för att du ska ta den lätta vägen oftast. För att den redan upptrampade stigen. Alltså för att den ser till att du inte ska gå hungrig. Det är det rösten är till för. Den har ju skapats rent kromagnomässigt för att vi ska liksom vara på tårna hela tiden. Mm. Så att amygdalan hela tiden ska vara liksom, antingen ska vi slåss eller ska vi fly eller ska vi frysa liksom. Och den är ju extremt stark i oss och vi behöver inte den idag. Så jag säger bara stäng av den. Det är det bästa rådet jag har till människor.
Hur lyckas man bara stänga av den då?
Knäppa med fingret. Nej, men, alltså, så här, den rösten hittar ju på massa saker. När man kan komma in i ett rum och så tänker man oj, nu tittade han konstigt på mig. Och det är ju liksom det, är det den rösten gör oftast. Hitta på saker. Alltså att, nej, men nu tycker han inte om mig. Eller nu tänker han så här om mig. Eller den här publiken var svår. Alla de där grejerna som de där inre rösten hittar på. Och allt är ju en efterkonstruktion. Ja. Eller en självuppfyllande profetia. Så allt den brösten hittar på är ju påhittat. Mm. Och kan du stänga av den och snarare hitta det här inre barnet som du har inne i dig. Alltså den som när du var 10 månader gammal, så där känslorna var och alla emotioner var helt raka. När du var arg var du arg, när du var ledsen var du ledsen, när du var glad, alla känslorna var bara raka. Men sen när du blir lite äldre så börjar föräldrarna säga nej, men det där gjorde inte ont. Eller, så där uppför sig inte pojkar. Eller förstår du? Vi ja, läggs på en massa jävla lager och så. Och det är då egot skapas. Mm. Det är då vi bygger på den där inre rösten av att hur ska jag passa in? Hur ska jag passa in i den här gruppen? Så den är extremt påhittad och riktigt dum för oss.
Mm. Ja, jag kan inte mer än hålla med. Det är den man måste jobba bort hela tiden. Mm. Det är ju så. Hur mycket får du jobba med det här när det gäller just då klienter och sånt? Det här är en stor uppförsbacke med många.
Ja, men det är, vissa är mer och vissa är mindre. Mm. Vissa människor tar ju det här direkt och bara, jaha, okej, ska jag stänga av den? Och så stänger de av den och så nästa gång de föreläser så bara, what the shit, vad det här var häftigt. Vad transparent jag var, vad närvarande jag var, vad jag såg människor att de gillade vad jag sa eller... Istället för att tänka, vad gillar de det jag säger? Nej, jag ändrar här nu innan jag säger det. Alltså, ha den där dialogen med den där inre rösten, det är livsfarligt. Mm. Och nu vet jag att väldigt många sitter och lyssnar och tänker, nej, det tror jag, det där är dumt, det där han håller. Och det är bara din inre röst som försöker försvara sig, för den är helt jävla livrädd nu att den ska dö. Det är liksom, för den vill bara överleva. Mm. Den vill bara finnas till hands, bara för att finnas där för att stoppa dig. Att inte göra det du verkligen vill göra.
Fan, det är spännande det här. Det finns så mycket att plocka i att just gå upp och tala.
Ja.
Och jag tänker lite när det är just, jag menar, när du jobbar med någon som föreläser. Vad skulle du säga är lite traditionella misstag som folk gör när de ändå har börjat komma en liten bit på vägen?
Ja, de flesta gör samma misstag.
Vad är det?
Det är nog den största sjukan vi har.
Ja.
Det är en av de grejerna man kan börja lyssna på sig själv och upptäcka hur många man säger. När anledningen att du säger är allt som oftast för att du är rädd för att missa spacet. Alltså ditt space av, nu är det jag som talar, nu tänker jag, och nu för att inte bli avbruten. Så. Men det bästa som finns är att om du tar bort de här äna och fortfarande behåller spacet, då kan du vara tyst rätt länge.
Mm.
Och fortfarande liksom ligga kvar utan att säga de där Och sen en annan sjuka som folk också har, det är att de använder men som ett, eller istället för och. De borde använda och. Så här, de pratar om någonting, bla 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 bla, men, och sen när de egentligen ska säga och, för att problemet med männet gör att upp, när man säger män är att uppe i mitt huvud säger så här, ja, det du har sagt innan betyder ingenting och nu kommer den riktiga tesen. Och det, eller att man avbryter någon annan och säger, men du gjorde det i början, då betyder det att du egentligen omedvetet säger att du har fel och nu kommer jag med en rätt tes. Istället för att säga och, alltså, för då ja. Håller jag med dig. Så det är ett så här bra härskartekniks sätt, alltså, eller rätt sagt för att bli omtyckt. Så just nu tycker jag illa om dig, Paul, för att du sa ett men. Hade du sagt och så hade jag tyckt om dig.
Då hade jag varit accepterad.
Då hade jag, tänkt, då hade jag känt tillit. Ja. Som är grunden till allt.
Men jag tror det bottnar i lite det jag var inne på. Jag tror ändå att det är lite det här med språket. Det finns en begränsning. Jag tror inte alla... Jag tror inte vi alltid har koll på exakt vad ordet egentligen betyder. Nej. Utan man har ärvt någonting och så blir det men, mm. men, eller ja. Att det bara ligger där.
Och, sen, och att man inte skriver ett manus.
Nej.
Det är ju problemet. Mm. Det är de flesta klienter, anledningen att de inte fortsätter att jobba med mig, det är för att de tycker det är för jobbigt att jag kräver att de skriver manus. Mm. Du måste ju skriva, och då ska du skriva ner som du pratar. Alltså hur... Det du ska skriva i talspråk. Många gör ju misstaget att de skriver i litterär form. Och det är ju inte så vi pratar. Det är därför forskare blir så knasiga när de går upp på en scen och ska prata om sin forskning. För då tar de hela sin avhandling. Och sen, hurum durum, där de gick um, härum. Alltså då har de ett språk som inte är hur vi pratar. Mm. Så när hur vi pratar till varandra, det är så du ska skriva din föreläsning. I talform. Men skriver du ner vad du ska säga, så vet du vad du ska säga. Sen behöver du inte följa ditt manus. Men du har i alla fall skrivit ner, så här vill jag att det ska vara. Många går ju upp och bara, jag är en skön kille. Och bara, jag kan improvisera. Men det är anledningen att de gör så, det är för att de är rädda för att misslyckas 3 gånger. Mm. De är rädda för att misslyckas med att skriva manuset, misslyckas med att lära sig manuset och sen misslyckas med att göra framförandet. Då tycker de det är bättre att de är 70%iga på scenen och är en skön kille. Och egentligen bara alla bara tänkte så, det var väl okej.
Mm. Fan, det där är intressant. Jag vet att jag kunde, nu när jag tänker på stand-up, ibland skrev jag, men sen var det väldigt mycket som verkligen fick växa fram på scenen. Mm. Men jag har nog bara insett att, sen när jag tittar på allt jag gör så inser jag att jag är väldigt improvisatorisk. Men jag köper däremot att skulle jag hålla en föreläsning på en timme, då skulle jag inte bugga upp och bara, jag är en skön kille så jag wingar det här. Mm. Jag måste ju ändå veta, var vill jag?
Vad vill jag? Var ska jag? Var ska jag kasta den här bollen?
Ja.
Anledningen att jag, den här gången för 13-14 år sedan, när alla drog över sina... sin tid, för ingen hade ju skrivit manus såklart, så att alla bara drog över för de ville ju säga allt de ville säga. Mm. Så istället för att bara kunna klocka det. En A4 i Times New Roman, 12 punkter, enkelt radavstånd. En A4 i 6 minuter, enkelt. Människa pratar mellan 125 och 150 ord per minut. Mm. Så det är bara att räkna ord eller kolla A4 med Times New Roman.
Ja,
då vet man
tips.
Hur långt det är man pratar. Ja. Och sen pratar man på ett annat språk så blir det ju såklart saktare. Och pratar man rocket science så blir det också saktare. För då använder du ord som inte... Men det är intressant det här du pratar om ord faktiskt. För att många förstår inte själva innebörden med ord. Men de förstår inte heller laddningen av ord. De förstår inte riktigt vad ord kan göra med en annan människa. Mm. Så att, och där handlar det om också att använda rätt ord. För att jag använder ju ord som jag vet att din referensram, alltså vad du utifrån, jag pratar ju med dig för att vi ska förstå varandra och du pratar med mig för att jag ska förstå dig. Så att om jag helt plötsligt på något sätt på ett dolikocefalistiskt sätt sitter här och pratar till dig så kan du ju förvirra dig. Mm. För att som du säger nu, bara jag förstår, men du har ingen aning vad dolikocefali är.
Nej, jag fattar bara vilken poäng du ville få fram. Det var därför jag körde min.
Det var roliga var att dolikocefalist är en människa som lider av ett avlångt ansikte. Och du fick ett väldigt avlångt ansikte när jag sa det ordet.
Synd att det inte var videopodd här.
Ja.
Se hur ansiktet växte med 3 decimeter
bara, ja. Så här, det är roligt. Men folk förstår inte hur man sätter ihop vissa ord och vad som händer när man byter ett att och ett och ett, och att man komprimerar. Och det kan du först förstå när du har skrivit ner det en gång i talform. För då kan du titta på den här meningen och säga den som meningen, jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Den kan ju sägas på 13 olika sätt. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Aldrig, alltså förstår du? Sen de värsta då. Jag har aldrig sagt, de som betonar varje ord. Det går ju inte riktigt att antyda. Men hur vi trycker på vissa ord, ja. Det är liksom, folk fattar inte hur man ska prata.
Men,
förstår inte.
Nej, men jag skojar.
Ah,
nej, det där är väldigt roligt för eftersom att jag kommenterar MMA så har det verkligen blivit att jag måste lyssna. Och lyssna noggrant på mig själv. Och där har jag hittat ibland att jag hittar de här utfyllnadsorden som jag inte behöver. Man fastnar vid något och så när man hyvlar bort den då kommer det en ny upp.
Och sen är det massa ord som du kanske inte precis lärt dig, men du, som om du ultra, ultra bra, ultra, allting bara mega, fett, eller vad det är, grymt, eller vad det nu är. Så det, och du, i det arbetet du gör där, skulle egentligen bara sätta dig med massa synonymer.
Ja.
Alltså bara ha en lista med, och va? Synonymet är fantastiskt, okej. Okay. Hur många olika sätt kan jag säga fantastiskt?
Det där är, det är verkligen något. Jag har en synonymordbok hemma, men jag måste bläddra in oftare. Och jag har tänkt jättemycket på det där, för det är precis det du säger, synonymer är jätteviktigt. Det har jag till och med fått mejl om också, inte bara direkt till mig utan till alla. Att verkligen läsa mer böcker och liksom hitta orden och variera dem.
Och därmed inte använda ord som kanske inte åhörarna förstår.
Nej,
alltså det, jag menar dolkosvalister. Man ska förstå sin publik och dess referens och konklusion. Alltså vilken referens har du? Står jag på en scen och säger Björn Borg, du tänker ju på en tennisspelare, antar jag. Hade du varit 20-årsåldern så hade du tänkt kalsonger. För du tänker ju inte ens på... Alltså så att jag måste ju fatta vem du är när jag säger Björn Borg. Medan som jag säger Staffan Westerberg med örat mot jorden, så måste jag förlänga min referens och säga att det var en tv-serie från 1972 där Staffan la sitt öra mot en jordhög och så bodde det små gubbar. Då har jag förlängt min referens. Så ord handlar ju alltid om att kunna förklara för sina åhörare. Så att, och vi har ju kopplingar till alla ord i vår hjärna. Så om jag är en forskare och står och forskar om något knasigt och jag ska börja prata om det, så börjar jag ju inte att säga den dolkosfalistiska häringen här från det här vi ska prata om. För du har ingen koppling till dolkosfali. Utan då måste jag först börja prata människor med avlånga ansikten, bla bla bla. Det heter dolkosfali. För då har du sett det avlånga ansiktet upp i huvudet och sen får du det svåra ordet. Oftast gör vi tvärtom. Vi börjar med det svåra eller komplicerade och sen förklarar vi det. Och det är jättedumt. Vi har inte kopplingarna upp i huvudet till de bilderna. Jag kan säga kaffe, jag kan säga katt, jag kan säga cykel. Då får du de bilderna upp i huvudet direkt. Men skulle jag säga cykel, röd cykel, och samtidigt sekunden efter smäcka upp på en powerpoint en röd cykel, så hade du börjat titta på den röda cykeln och sagt, det där var inte min röda cykel. Så därför är powerpointen oftast rätt kass när man jobbar med bilder, med förstärkande. Så det är bättre att bara säga röd cykel, för då har vi, just nu när jag säger röd cykel har vi exakt samma cykel, eller hur?
Verkligen.
Och det är därför ordets makt är mycket, det är så extremt starkt. Alltså. Om du lär dig storytelling och hur man berättar en riktigt bra historia. Tillsammans med emotionen.
Var lär man sig storytelling?
Alltså, hos mig.
Ja, bara.
Endast. Nej, det finns massa människor som lär ut storytelling.
Nej, men det är såklart du som är i fokus här. Men jag bara tänkte om man kan söka sig till, alltså bara hitta grejer.
Böcker? Och så, ja, det är klart. Alltså, det finns massa böcker, men oftast är de ju rätt krångliga. Eller rätt sagt, om man ska skriva en bok så får du säkert mer betalt för mer ord. Så det är ju det som är problemet med böcker. Det är bara ord. Det är bara ord. Ja. Det är så mycket ord. Nej, och det är, jag menar, det är klart att du kan få en tutorial och allt sånt där. Men alltså, storytelling handlar bara om att kunna berätta en historia. Alltså, att berätta den från A till Ö och göra den så intressant som möjligt. Och sen är det, slänga in en gnutta attraktionskraft på det. Och slänga in en gnutta presentationsteknik på det. Och slänga in en gnutta kunskap eller åsikter för den delen. För oftast är det ju så att våra åsikter, vi tror att det är kunskap, när det är självverkt bara är åsikter. Rätt ofta. Till och med vetenskap är åsikter. oftast.
Ja, så som det ser ut idag, för det finns ju folk som kan göra vetenskap också så att det blir det de har velat.
Ja,
och gör
så
inte
klart.
Det, då skiter man i att publicera studien, vilket är väldigt, väldigt vanligt. Tyvärr,
ja, alltså. Men man kan bevisa det mesta med vetenskap. Det vi kan komma överens om är ju att grundämnet kol är kol.
Ja.
Det kan vi vara överens om. Det är... Ja.
Sen kan tankarna sticka åt andra håll där.
Massa håll.
En liten fråga här. Det här är något som jag har haft en diskussion med. Jag är en sån här som när jag pratar och ska berätta någonting så kan jag säga till exempel så här då. Förra onsdagen när jag var ute. Nej, jag menade tisdag.
Ja.
Eller fan, var det torsdag? Att jag kan haka upp mig i den här att hitta det exakta. Men sen har jag hört att det här då, i storytelling så ska du, skit i det. Det spelar ingen roll om det var en tisdag eller en torsdag.
Nej.
Det gör inget.
Nej, och det gör ingenting att du tvekar i det. Alltså, eftersom jag är ETAK-utbildad också. Jag har gått hos Paul Ekman. Jag kan evaluera en människas trovärdighet. I ett förhör så kan jag se om du ljuger. den klassiska lögnen. Man tror ju oftast att den människa som pratar linjärt talar sanning. Mm. Men det är oftast den som ljuger. Den som pratar linjärt. Så att när du säger att det var tisdag, det var torsdag, det är snarare mer sanningsenligt. Så jag skulle säga att jag skulle ta in det i storytellingen.
För det är
men man ska ju inte haka upp sig på det, utan det var tisdag eller torsdag. Skit i det. Och sen ska man gå vidare. För det gör ju historien mer levande.
Vad kul, för det bekräftar min teori. För jag hade den diskussionen med min kompis som gjorde exakt det. Han var också så att det var tisdag. Nej, vänta. Torsdag. Och så började han haka upp sig där och då började jag skratta. Och då sa jag, bara, fan, du är en sanningssägare för du vill att det ska vara korrekt. Jag kände igen mig så mycket i det där. Och då var min teori att de som bara drar på, bara, men du vet, det var en onsdag, klockan var 7, bla bla bla.
Ja, men det är de som snackar bara. Men det är väldigt kul att du tar upp sanningen. Det är ju mitt favoritämne.
Ja.
Sanning är ju, åh vad det är kul.
Ja. Hur hittar man sanningen då?
Ja, men det finns ju ingen sanning. Vi kan ju börja.
Nej, det är ju det, för sig,
för det finns en sanning för dig och det finns en sanning. Ja, en upplevelse. Ja.
Mm.
Och det är ju också och så där folk säger, ja men då har vi ju fakta. Men fakta är inte heller sanningen. Fakta är, vi kan ta statistik till exempel. Jag kan läsa ut allt möjligt i statistik. Att vi från 2011, när iPhonen eller när Androiden tog, vi har ju blivit mer deprimerade sedan dess. Det är på grund av Androiden antagligen, eller till den där plattskärmen som vi har. Liksom. Så man kan läsa massa saker i statistik och sånt. Så fakta, det enda vi kan komma överens om är oftast lögnen. Eller ibland osanningen. För osanning är alltså någonting som jag tror är sant, men alla i min omgivning vet att det inte är sant. Så att det är en osanning. Den är nästan finast.
Mm.
Den är lite naiv.
Har du haft någon som verkligen har dragit bara riktiga valser där igenom i någon föreläsning som du ska hjälpa? Eller
ja, det finns några föreläsare som jag har tackat nej till.
Ja.
Oftast det är, eller ja, nu under coronatiden vet jag inte om jag skulle tacka nej till någon. Men, det skulle jag. Vissa. Men det finns de som drar valser. Alltså det finns så, människor som, och jag brukar ju försöka få, alltså det gör ingenting att man far med osanningar på scenen, det gör ingenting, för att förstärka sin egen historia, det har jag inga problem med, men man ska kanske inte liksom rida på lögnen. Nej. Det är lite knasigt, det finns ju de som gör det.
Ja, det får du ta för mig när vi har avrundat,
ja,
här, så kan
jag
du berätta
lite,
allt.
Jag
får hålla på det, det behöver du inte.
Jag har massa, det men det finns många sådana. Alltså, ja. Och det är många människor som verkligen vill hålla sig verkligen till en riktig, alltså sin egen upplevelse till syvende. Liksom så här. Och då sa jag så här, men då är det bättre att du håller käften och inte säger det.
Mm.
För du förlorar rätt mycket på att allt ska vara korrekt. Då är det bättre att du tar bort lite och inte berättar allt. Alltså, man ska ju väcka nyfikenhet hos människor. Det är det som allting handlar om.
Mm.
Alltså väcka nyfikenhet och en känsla av att empati och sympati och medmänsklighet liksom, eller medömkan.
Perfekt. Vi har ju en liten tidslinje här du och jag, så vi måste ju avrunda nu för att du måste iväg. Alltså stort tack för att du var med. Jag tycker det här samtalet var ruskigt intressant.
Mm.
Och vi måste prata mer, inser jag också. Så du, jag säger redan att du kommer
komma tillbaka. Åh, kan jag inte få komma med så här, nu vill jag prata om detta. och så pratar vi bara om det. Så.
Precis. Ja, men vi ska hitta något bra. Vi ska hitta något bra, för jag hade kunnat fortsätta prata om. Jag älskar det här med språket, och det är något som jag själv vill utvecklas väldigt mycket i och jobbar på. Att verkligen utveckla. Jag gör nog bara min resa lite solo. Men var hittar folk dig? Och...
Strobaek.se. Det är min hemsida. Så, och sen finns jag på Instagram. Och det är lite mer privat. Så det är klart att jag har Facebook, men det tittar jag aldrig. Men LinkedIn är väl där, om man nu vill se vad jag gör. Mm. Så, lite grann. Så, och det är en liten, eller det är en del det här med att hjälpa människor att prata inför. Sen jag regisserar ju och sånt fortfarande. Och, men inte lika mycket. Jag har tagit lite över det här med talandet. Folk behöver det mycket mer än vad man trodde.
Ja,
så, men strobaek.se är min hemsida.
Länk finns i bion, så det är bara att hoppa in i bion så kommer ni hitta länken där till din hemsida. Pontus, supertack för ett bra samtal. Ett fint värderat samtal med många ord.
Ja, det var roligt. Nu ska vi gå igenom mina notes.
Spännande. Tack så jättemycket.
Tack.
Till er som har lyssnat, om ni uppskattar avsnittet, så glöm inte att kolla igenom fler intressanta samtal och prenumerera jättegärna på podden. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!